I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med er. Låt oss be. Käre himmelske Fader, du som inte har skonat din egen son, utan utgivit honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar så till andra veckans passionsläsning enligt Lukas evangeliet och det är kapitel 22, verserna 7-38. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid när påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sade: gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom: var vill du att vi ska reda till det? Han svarade dem: när ni kommer in i staden skall en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in och säg till husets ägare: mästaren frågar dig, var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen som är i ordning ställt. Red till där. De gick och fann att det var som man hade sagt till dem, och de redde till påskalammet. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sade till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Ty människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de diskutera med varandra vem av det kunde vara som skulle göra detta. Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst. Då sade Jesus till dem: folkets kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sade Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: jag säger dig Petrus, tuppen skall inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Han sade vidare till dem: när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något? De De svarade: nej, inget. Men nu, sade han, ska den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt. De sade: Herre, här är två svärd. Han svarade dem: det räcker. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt heliga ord som vi nu får ta del av. Vi ber om öppnade hjärtan för vad du vill säga oss. I Jesu namn. Amen. Så kom den dag. Det är inledningen på dagens avsnitt. Så kom den dag. Och lite längre fram i läsningen så står det: när stunden var inne. Både detta med dagen som kommer och stunden som kommer pekar på att vi nu är framme vid sådant som liksom Jesu gärning och evangelistens berättelse har pekat fram emot. Förra veckan hörde vi om fiendens förberedelser inför påsken. Vi fick höra om Judas och översteprästerna och hur de vidtog olika förberedelser inför påskhögtiden. Onda krafter, onda anslag. Det var som att få titta ner i en ormgrop där det rörde sig och reptilerna väntade på att slå till. Men idag får vi höra om förberedelser inför påsken av ett helt annat slag. Goda förberedelser, goda krafter i rörelse. Sådant som Jesus själv nu har tänkt ut, planerat och nu sätter i rörelse. Jesus och hans lärjungar gör sina förberedelser för påsken. Gå och gör i ordning, säger han, och han säger om, talar om ett bord som är i ordning ställt. Det är alltså någonting som är förberett, något som har funnits med i Guds goda plan. Gud har tänkt ut och planerat för vår frälsning och nu genomförs detta. Även de små detaljerna är här viktiga, liksom i våra liv och världen för övrigt. Dessa detaljer som vi kan tycka är nu med och blir uttryck för Guds kärlek till världen, hans frälsningsdrama som utspelar sig. När dessa förberedelser är gjorda så möter vi alltså uttrycket när stunden var inne. Och Jesus har ju talat om stunden tidigare, vilket vi kan läsa i evangelierna. Han har då sagt att hans stund ännu inte är inne. Men nu är stunden inne. Nu är Jesus med sina lärjungar i Jerusalem. Han är på plats där mitt ibland fienden. Ja, till och med att fienden finns mitt i hans egen krets. Jesus har gått dit. Han har gått den väg som fienden hade försökt hindra honom från att gå. Petrus sa ju när Jesus sa att han måste gå upp till Jerusalem, att han ingalunda skulle göra det, att detta ingalunda skulle drabba honom. Och Jesus sa då: gå bort, Satan. Det var samma som vi hörde nu i söndags när Jesus frestas i öknen och djävulen visar Jesus alla riken i världen och deras härlighet. Han frestar Jesus att gå en annan väg än lidandets väg. Men Jesus svarar honom: gå bort, Satan. Hypage satana. När stunden nu var inne, när förberedelserna var gjorda, så äger det rum som Jesus säger att han har längtat mycket efter, att äta påskalammet med lärjungarna innan hans lidande börjar. Och vi ska nu se vad Jesus gör och vad han säger vid detta tillfälle. Vi ska gå igenom evangeliet, den rika evangelietexten, steg för steg. Och vi ser då först att Jesus instiftar nattvarden. Detta var som sagt en stor sak i sig, för han hade längtat efter att få äta den med de 12. Och samtidigt kan vi säga att även detta var en förberedelse. Nämligen en förberedelse för kommande tider, för hans lärjungar i alla tider, då nattvarden ju är ett nådemedel som Jesus har instiftat. Tillsammans med Guds ord och dopet så är nattvarden ett medel genom vilket Gud räcker oss allt det han har gjort för vår frälsning. Vi kan inte gripa frälsningen ur luften. Den måste räcka oss, och Gud räcker den till oss genom nådens medel. Och i nattvarden så är hela vår frälsning på det allra tydligaste sätt gestaltad, beskriven, förmedlad. När Jesus säger: tag och ät, detta är min kropp som är utgiven för er. Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för alla. Så är det offer han beskriver med hjälp av dessa ord. Det är en offerterminologi. Men detta offer, det är inte utfört för Jesu egen skull, utan för lärjungarnas skull. De som var där då och för hans lärjungar i kommande tider. Och om detta offer sägs det nu: tag och ät. Drick av den alla. Kan det tydligare uttryckas att frälsningen är av nåd? Gud är den som har förberett. Han är den som har genomfört frälsningen. Nu bjuder han lärjungarna att ta emot. Öppna din mun och tag emot. Att en människa får ligga på knä vid ett nattvardsbord och att bli serverad, betjänad av en Herrens tjänare, men djupast sett av Herren själv, det bröd och vin som samtidigt är Kristi kropp och blod, det är ett starkt uttryck att frälsningen är av nåd och åter nåd. Smaka och se att Herren är god. Vad bidrog de 12 med? Ingenting, men de fick allt av Herren. Detta är kärnan i vår läsning, får vi säga, instiftandet av nattvarden. Men det händer mer viktiga saker där i övre salen. Viktiga samtal utspelas. Och mitt i denna glädjens måltid så säger nu Jesus något som måste sändas som en chockvåg genom de 12. Att en av dem är en förrädare. Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Vissa saker hade Jesus sagt till lärjungarna i förväg. Han hade förvarnat dem, men de hade inte kunnat ta det till sig att han skulle bli förkastad när han kom till Jerusalem. Men detta hade han inte sagt i förväg. Det sägs här vid den sista måltiden. Och det utlöser en reaktion hos lärjungarna som Lukas skildrar så. De började diskutera med varandra om vem av dem det kunde vara som skulle göra detta. Och vi vet från andra evangelister att de också hade en rannsakande fråga, en självrannsakande fråga. Inte är det väl jag, Herre? Men det förvånar kanske oss att det i nästa mening faktiskt, om vi inte tänker stycken som vi har här, utan i meningen efter att de har diskuterat vem som skulle kunna göra detta, så sägs det, det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde vara störst. Ja, de hade mycket att tala om, de 12. Vi kan först tycka att detta är en märklig övergång från denna självrannsakan, och som vi vet från andra ställen att inte är det väl jag, Herre, till att i nästa ögonblick diskutera vem av dem som var störst. Men i själva verket är detta en mycket realistisk skildring av hur vi människor ofta fungerar. Vi kan pendla oerhört snabbt från det ena stämningsläget till det andra. Ja, vi kan pendla från djup osäkerhet till den största självförhävdelse. Någon har sagt att synden som har skadat vår personlighet på ett särskilt sätt kommer till uttryck i detta, att vi kan pendla från självförakt till självhävdelse och liksom röra oss mellan dessa utan att finna balansen däremellan som en mogen människa kan göra. För dessa 12 så är ju osäkerheten och självrannsakan den realistiska bedömningen av deras läge. Det var en bra fråga att ställa, inte är det väl jag, Herre? Men ändå vet vi, hade de en lång väg kvar till självkännedom. De hade den långa och mörka vägen att gå som skulle innebära att de kom att överge Jesus i Getsemane. Alla övergav honom. Och allra hårdast skulle Petrus falla. Han som bedyrade att han ville gå både i fängelse och döden för Jesus, och om så alla andra skulle överge honom så skulle inte han göra det. Han hade en lång väg att gå till självkännedom. Vi får i nästa avsnitt i vårt evangelium se bakom liksom de yttre händelserna, där vi kan se med ögonen. Vi får ana och se den andekamp som fanns bakom det som utspelade sig. Denna andekamp som vi kan ana men aldrig fullt ut begripa. Det är Jesus som liksom lyfter lite på det som annars är fördolt och säger till Petrus: Satan har begärt att få sålla er som vete. Bakom det som nu utspelade sig fanns dessa krafter, väldigheter. Satan hade ett intresse av denna lilla grupp av dessa 12. Satan visste ju att det är dessa som ska föra Jesu verk vidare genom att predika evangelium och förvalta sakramenten. Och det som alltså Satan hade begärt, det var att få sålla dem som vete. Och på ett sätt så får han ju göra det han vill, då de alla kommer på fall. Men Jesus säger att han har bett för Petrus. Och vad har han bett om? Att hans tro inte ska bli om intet. På tron beror i slutändan allt. Gud kan använda allt det andra som händer i sin plan, till och med djävulens raseri och ondska och lärjungarnas svaghet använder Gud, och det vävs in i hans plan. När synden har skett, så som fallet var för lärjungarna och för Petrus, så ska vi inte tänka, nu är allt förstört. Nu är Guds plan för mitt liv slagen i spillror. Nu blir det ingenting av något. Så ska vi inte tänka. För Gud kan använda även de skador som vi har fått. Även det som var resultatet av synden kan Gud använda i sin plan. Så var det för Petrus. Jesus säger till honom, när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Så var det med Paulus. Han kunde predika om nåd och om frihet från lagen. Inte minst på grund av de erfarenheter han hade från tiden då han var farisé. Och då han var en förföljare av Guds församling, så vet han att Guds nåd som han har fått erfara, det är som mot den största av syndare. Och därför kan Paulus predika nåd. Vi ska alltså inte tänka att om det har skett synd, att liksom Guds möjlighet att använda oss nu är förbrukade. Det kan vara så, inte alltid, men det kan vara så att till och med där vi har fallit och syndat, till och med där kan Gud ha en särskild kallelse. Nu får vi naturligtvis aldrig tänka före en frestelse att detta är nog inte så farligt, för det kan Gud använda. Bort det. Det är den fråga som Paulus tar upp. Ska vi då synda för att nåden ska bli större? Bort det. Otänkbart. Vi kan följa Rosenius råd i En kristens dagordning nummer 5. Så säger han så här: glöm aldrig i den glada stunden att frukta vår så gode Gud, och i den mörka stunden att tänka på det renande blodet. Alltså i den glada stunden när frestelsen är där framme, men jag känner mig kanske trygg, då ska jag frukta Gud, jag ska frukta synden. Den är djävulsk och farlig och jag ska fly den som pesten. Men när den väl har hänt, och den händer för oss alla, den händer för Petrus och för de 12, då ska jag tänka på det renande blodet. Och jag ska tänka att Gud kan använda också en syndare i sin tjänst. Detta råd är för övrigt nästan ordagrant från Rosenius andliga mor, som heter Maria Elisabeth Söderlund. Om alltså självrannsakan för de 12 nu var en god sak, och frågan, inte är det väl jag, Herre, en relevant fråga, så är däremot deras efterföljande diskussion om vem som är den största en dåraktig diskussion. Och Jesus får på nytt undervisa dem att de inte ska följa världens vanliga måttstockar. Folkens kungar, säger Jesus, uppträder som herrar över sina landsmän. Men så ska ni inte handla. Bland Jesu lärjungar lärs det ut en annan ordning, nämligen att den störste ska vara som den yngste och ledaren som en tjänare. Till sist i vårt avsnitt kommer vi fram där Jesus ställer en fråga till de 12 när de sändes ut tidigare, som vi kan läsa om i evangelierna. Och det ligger i det här nu underförstått att det kommer komma ett nytt utsändande. Förra gången sändes de ut utan börs, utan lädersäck och utan sandaler, och de saknade ingenting. Men nu, säger Jesus, nu får de ta med sig detta. Nu har de lärt sig. Och de kan nog säga med Paulus att de kan leva i både fattigdom och överflöd. De har lärt sig att göra både det ena och det andra. Men så finns det ett speciellt inslag i det här talet, nämligen att den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa svärd. Ty, säger Jesus, jag säger att på mig måste det ordet uppfyllas som står skrivet: han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet blir nu uppfyllt. De svarade: Herre, här är två svärd. Han svarade dem: det räcker. Detta avsnitt är inte så lätt att förstå. Vad menar Jesus här egentligen med att de ska köpa svärd? Vi ska ju minnas att detta sägs av Jesus, som i bergspredikan har lärt att om någon slår dig på den ena kinden så ska du vända den andra till. Han har sagt att han sänder ut sina lärjungar som får ibland vargar. Och detta är nu en mycket viktig sak, menar jag, för att förstå detta ställe. Jesus, några timmar senare, när Petrus drar sitt svärd och hugger örat av en man som vi vet heter Malkus, då säger Jesus till Petrus: stick ditt svärd i skidan, ty var och en som griper till svärd skall förgås med svärd. Detta är inte så enkelt att förstå, och det finns olika möjligheter bland utläggarna och kommentarerna här. För min del ansluter jag mig till vad till exempel Fjällstedt och andra säger, nämligen att det Jesus säger med att skaffa svärd är ett sätt att säga att det stundar hårda tider, svåra tider, där Jesus blev räknad bland överträdare och förbrytare och fick lida svårt, och det kommer också hans lärjungar nu att få räkna med. För när lärjungarna missförstår detta och säger här är två svärd, så låter det ju ganska tafatt. Och Jesu ord "det räcker" kanske syftar på att nu talar vi inte mer om detta. Det räcker. Det är nog. Och så får de förstå när Petrus drar svärd och Jesus säger den som griper till svärd ska förgås med svärd. Paulus undervisar ju i Efesierbrevet kapitel 6 om den kamp som alla kristna är insatta i, och han säger att det är djupast sett inte mot kött och blod som vi har att strida, utan mot furstar, väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Därför behövs Guds vapenrustning. Och här finns ett svärd som vi i alla fall kan vara vissa om att alla kristna kallas att gripa, och det svärdet är Guds ord. En kristen kan också bära svärd, nämligen om man har en uppgift i överheten, som är en Guds tjänare, och Paulus säger att överheten ska bära svärd. Och det kan en kristen med gott samvete gå in i en rättfärdig överhet. Men att lärjungarna skulle beväpna sig som med svärd och att Jesus skulle sända ut liksom svärdsgrupper, det känns främmande, men jag vill ändå säga att en del utlägger det på andra sätt. Mer i linje med hur Jesus undervisar på andra ställen, det är att lärjungarna får gripa Guds svärd och sedan bereda sig på att lida. Kyrkan får bereda sig på att lida under förföljelse, och på så sätt kallas både de enskilda kristna och församlingarna till att följa i spåren av sin mästare, om vilken vi sjunger: med andens svärd han strider och segrar när han lider. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande fäster nu ordet i våra hjärtan, så att vi inte är glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.